Men när jag blev föräldraledig så då började ju nya idéer poppa upp i mitt huvud, för det var en tid då jag kunde andas ut.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket, podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Fatma Gitou, som är grundare av Watoto Arts, som hon driver tillsammans med sin man. Idén bakom verksamheten är att erbjuda dockor som hyllar mångfald och inkludering samtidigt som de värnar om planeten. I grunden är hon egentligen biokemist och cancerforskare, men idag är hon entreprenören som bidrar till ett snällare samhälle och en mer hållbar framtid för våra barn. I dagens avsnitt så snackar vi om hur det är att ha två barn och en bebis samtidigt som att driva ett bolag, att starta bolag under föräldraledigheten. Fatma berättar även om samspelet med sin partner, både i bolaget och privat, men även hur de löser allt med skiftjobb. Vi kommer även in kring deras tankar kring impact och hållbarhet. Så hjärtligt välkommen till dagens avsnitt. Hej Fatma!
Hejsan!
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Fullt ös som vanligt.
Som vanligt, så kan man ju säga. Och varmt välkommen till Päronsnacket.
Tack så jättemycket.
Det är så roligt. Jag har ju faktiskt längtat till att få prata med dig också.
Ja, men det kommer bli jättespännande.
Ja.
Att prata med dig också.
Ja. Och jag tänker att vi bara river av och sätter igång med 5 snabba frågor.
Yes.
Ordning och reda eller ordning via kaos?
Ordning via kaos.
Jaså? Ja, det var kul. Gå på kurs eller learning by doing?
Learning by doing.
Sova på saken eller ta snabba beslut?
Snabba beslut.
Semester hemma eller utomlands?
Utomlands.
Träna eller vila i soffan?
Alltså, träna vill jag säga, men det har inte varit så mycket. Alltså, det har, jag var ärlig, så är det vila i soffan just nu.
men det är, för det är så roligt, alltså, vi pratade ju precis innan inspelningen också att det är så mycket bollar nu, att man har så mycket puckar och listan blir ju aldrig kortare på något sätt. Så att då känns det som att kanske vila i soffan är helt okej.
Okay. Nej, men precis. Man måste vara snäll mot sig själv faktiskt, tänker jag.
Jag håller ju med. Men jag tänker så här, ditt företag och det du håller på med, nu får du ursäkta om jag säger fel, men Watoto Arts, där du syr och gör dockor som egentligen speglar verkligheten, exakt hur människor ser ut idag. Och inte något så här stereotypiskt, ja, som... Jag vet inte, någon bestämde för länge sedan att det här är en människa liksom. Men kan inte du bara berätta, vad är det du gör?
Jo, men det var också precis som det att min idé kom till mig under föräldraledigheten. För då började jag fundera på frågor som, hur ska mitt barn växa upp i det här samhället? Hur ska mitt barn känna sig representerad? Hur ser det ut i samhället? Och en dag när vi var i en leksaksbutik och jag skulle köpa en docka, så såg jag liksom hur homogent det ser ut. Alla dockor ser likadana ut, de är liksom massproducerade, det är mycket plaster och så vidare. Och då gick jag hem och sydde egen docka för min son. Och det var ju startskottet för Watoto Arts. Och idag är vi ett familjeföretag då. Det är jag och min man som driver det. Och vi designar och vi producerar dockor som representerar hela samhället helt enkelt. Det handlar om både hudfärger, hårfärger och funktionsvariationer. Mm. Vi tar också in specialbeställningar från föräldrar som vill ha en docka ut efter sitt barn. Om barnet har en typ av funktionsvariation som vi kan liksom designa i dockan. Och vi kan också göra familje, alltså look-alike dockfamiljer som
just det, just det.
Familjen. Så det är lite så vi jobbar.
Men du hade väl inte jobbat med liksom hantverk och sy innan?
Ja, men det har alltid varit min hobby. Det är någonting jag alltid har hållit på med utanför liksom jobbet, fritiden. Har alltid älskat att liksom vara kreativ. Alltifrån rita, måla, skapa. Och då under föräldraledigheten så fick jag ju den här tiden att kunna brainstorma. Hur kan jag göra? Hur kan jag lösa det här problemet som finns?
Ja. Men alltså tänkte du egentligen så här, åh, jag vill driva bolag. Var det någonting som fanns innan? Eller blev det mer att så här, det här behovet finns och att jag måste bara göra det här?
Just för det här var det ju det. Det var ju liksom någonting förankrat i mig själv, min egen liksom identitet, min egen bakgrund. Så det var ju en hjärtefråga från mig själv. Det var inte så här, ah, hur ska jag göra för att tjäna maximalt med pengar? Utan det var mer som att det här är någonting som påverkar mig, mina barn och andra barn direkt. Hur kan jag möjliggöra och skapa flera alternativ så att alla kan känna sig sedda, viktiga, med i leken, kan vara huvudpersonen. Och det började ju egentligen som en hobbyverksamhet och ett Instagramkonto.
Just det.
Och allt eftersom tiden gick så insåg jag ju att det finns en stor efterfrågan och det här är superroligt och viktigt. Och
Ja.
skapa förändring liksom. Så att då blev det liksom så småningom ett familjeföretag.
Men det är ganska häftigt alltså så här. Det var kul och så liksom att i det här roliga får du driva bolag och du får skapa och du gör skillnad. För det är ganska häftigt, för det är inte alltid egentligen alla bolag i detta land har någon form av mening. Men visst är det så här, som du sa, man kan skriva till dig och få en specialbeställning. Men du säljer väl också via, alltså butiker?
Vi har återförsäljare och vi har vår egen webbutik. Så där har vi liksom standardsortimentet av liksom våra dockor som finns i olika hudfärger och hårfärger.
Ja.
Vill man ha en specialare då får man liksom alltså kontakta oss och berätta
Ja,
lite
just
mer.
det. Men hade du en anställning samtidigt? Eller när blev det ett bolag och när slutade du vara anställd? Eller är du anställd fortfarande? Hur ser det ut?
Jag är föräldraledig just nu med tredje
Ja!
barnet. Så därav full ös hos oss. Nej men jag är föräldraledig så då håller jag på liksom att passa på nu och driver liksom vårt bolag framåt. Så att det är lite där vi är just nu.
Ja, men det är ju ganska häftigt. Men känner du på något sätt så här, nu har du varit föräldraledig och är du då med tredje barnet. Är det någon skillnad på dina föräldraledigheter som har varit?
Ja, det har det ju varit. Alltså jag var ju föräldraledig under pandemin. Det var ju som en specialare.
Ja.
Så jag har haft tre föräldraledigheter. Första var egentligen den mest normala. För då var jag föräldraledig.
Ja.
Och det var liksom öppna förskolan, promenader och playdates och allt sånt. Andra var ju pandemin och det är då den här idén började gro. Om att liksom, då var jag ju ändå hemma och man var ju ändå instängd och så vidare. Så det var ju egentligen perfekta tajming att starta bolag. Och så tredje är ju nu när vi verkligen är ett bolag och trivs. Så att det har varit liksom verkligen intressanta händelser under varje föräldraledighet.
Men vad är den största skillnaden nu till förra då?
Ja, men nu är jag inte föräldraledig på det sättet som jag var innan utan alltså det var ju och det beror ju såklart på hur barnet är och det sa jag till min man att nu vet jag inte innan jag födde att det beror på hur bebisen är. Kommer det bli så att det går bra att amma, det går bra liksom med vardagen så kommer jag fortsätta med vårt bolag. Kommer det inte gå bra då kommer jag bara fokusera på barnet och mig själv. Det bestämde vi innan och sen så tack och lov så gick allting bra. Så hon har ju hängt med i början liksom i bärsjal. På möten, på liksom pitchar och på överallt, events. Och det var ju, när hon var så liten så var det, liksom, det var bara amma, stoppa tillbaka in i bärselen. Och så liksom ganska mycket. Så jag var ju liksom up and running nästan direkt. Och nu när hon är ett år är det ju svårare. För hon går och hon stoppar allt i munnen. Och så är nyfiken på allt. Och nu turas ju vi om, jag och min man. Är ju inte på samma sätt. Men under hela tiden då hon, liksom första månaderna där hon låg liksom i bärsjal och bärsele så var det ju bara att köra. Så
Visst är det ändå ganska skönt?
det var ganska skönt faktiskt. För att du vet, hon var ju liksom, var nära mig. Jag hade henne nära mig, jag kunde amma henne när det behövdes och hon sov på mig. Och så tror jag så här, när jag pratade och var på möten så var det ju också lugnande för henne, för hon kände ju min röst
Ja.
och hon var nära. Så det funkade faktiskt, funkade bra för mig.
Men hur mottogs det liksom sen när du var på möten eller pitchar event? Alltså hur var människorna runt omkring?
Alltså jag tycker så här att en bebis är en bra icebreaker, för alla bara, åh vad gulligt.
Ja,
Så det gick ju förvånansvärt bra. Och
ja,
det var liksom inte så att hon, alltså hade hon en dålig dag eller så, då bokade jag alltså om. Det var inte så att jag liksom tvingade på, alltså att en gråtbebis och så skulle jag stå där och stressa, utan det var mest att hon sov.
men jag måste ju också säga, jag är också intresserad kring det här att ha fler barn och driva bolag. För att jag menar, det är ändå liksom, du har en partner, du har 3 barn. Hur hinner man med allt?
Bra fråga.
För jag fattar ju det att förskolan kan man ändå inte ha barnen på hela tiden.
Nej, de går till klockan 2, så att det är ju korta dagar. När man får ju inte lika många timmar. Det beror såklart på, tror jag, vilken kommun man är från. Men det gäller ju att planera och så här, teamwork och struktur så gott det går. Sen blir det ju liksom ett dagsskift och ett nattskift kanske också efter att barnen sover.
Just det, just det. Men hur är samspelet mellan dig och din man liksom? Vad gör han i bolaget? För jag antar att det är du som syr, eller hur gör
Ja,
ni?
det vi gör är att vi erbjuder ju sysselsättning till nyanlända kvinnor bland annat. Många av dem är superduktiga på att sy, men har haft svårt att hitta jobb i Sverige. Det som är bra är att jag pratar arabiska och min man pratar persiska, så både liksom språkbarriären och kulturbarriären liksom försvinner, för vi kan kommunicera direkt och samtidigt erbjuda sysselsättning.
Just det.
Men vi gör ju fortfarande allt och allo, fastän vi på ett naturligt sätt har hittat olika uppgifter som vi är bra på och vill liksom ta på oss. Så har vi liksom på ett naturligt sätt, vi vet liksom vilka delar jag sköter och vilka delar han
Just
sköter.
det, just det. Ja, för det tänker jag ganska häftigt, så här, för när man är också inne på er hemsida så står det ganska bra hur hållbarhetsfokuserade ni är, men också impact. Vad gör ni för samhället med de här grejerna? Och lite som du säger, att det här att ni hjälper nyanlända kvinnor, ni har även liksom, ni visar upp det på många olika vis, och det här att inte ha plaster och att ha hållbar förpackningar, och det är liksom, ni har verkligen tänkt på allt. Men är det någonting som är naturligt, eller hur har det blivit mer för att det är en trend, eller vad?
Nej, men tanken från början var ju att om jag tar fram en produkt för barn som ska vara en inkluderande produkt, då vill jag ta fram en produkt som är bra liksom hela vägen och inte bara liksom bara den här punkten. Och typ att jag skulle då gå och massproducera den i en fabrik långt bort där man inte vet hur de människorna har det eller hur de och påverka andra negativt. Så då tänkte vi så här, vi bor här. Och vi vet att det finns en massa kompetens i Sverige där det finns en massa kvinnor som är jätteduktiga på att sy men har jättesvårt att hitta jobb. Så varför inte lösa det problemet samtidigt som vi skapar en produkt som är bra för barnen och för de kvinnorna, för samhället och liksom allt i allt. Och samtidigt som vi till exempel så här, tygerna som blir över från dockproduktionen, de slänger vi inte. Antingen så använder vi dem till att skapa accessoarer eller så skänker vi till förskolor som kan pyssla med tygerna för barnen där. Så försöker alltid tänka så här helhetstänk.
Det är kul, jag gillar det. Jag gillar det verkligen. Och tror jag nämnt det tidigare i podden också, men jag är ju uppvuxen med att antingen så här, har man kläder som man har vuxit ur, så skänker man dem, eller ger leksaker till förskolan som man har gått på, eller på något sätt har det alltid varit i oss. Just för att i början hade inte mina föräldrar jättemycket med pengar, och de kom från Polen hit efter liksom, ja, hela Sovjetunionen föll och allt det här. Så att vi har ju alltid också skickat iväg grejer till Polen, för att det är liksom en självklarhet att man måste tänka hela vägen ut. Så jag blir bara glad att höra att du verkligen gör det också i ditt bolag. Men för jag tänker, det sätter ju en prägel på dina barn också, att du visar dem liksom helheten på något sätt, och inte bara för de som är konsumenter, tänker jag.
Ja, alltså det är också det att vara en förebild. Och precis som du säger, alltså din bakgrund liknar ju min bakgrund. Och det kan ju vara det som också har påverkat mig i mitt tankesätt. Att man har det här perspektivet på att alla har inte det bra. Och vad kan vi göra för att skapa en bättre värld för så många som möjligt? Att när man har sett olikheter och man har sett andra ställen. Alltså man har inte varit i en sån trygg bubbla hela tiden, en sån här privilegierad bubbla, utan
Ja, visst.
vad som finns utanför.
Men vad har du tänkt så här, att det här vill jag att mina barn tar med från deras uppväxt?
Alltså dels så vill jag ju vara en förebild vad gäller liksom att vara entreprenör. Att kunna tro på sig själv, tro på sina idéer, köra. Att det finns liksom just det här problemlösningsförmågan. Och de är ju involverade i det vi gör. Och vi försöker liksom att förklara för dem med enkla ord och ta med dem. De har hängt med och sett. Och vi har ju lokalen där vi producerar ganska nära hem. Så ibland så är de där efter förskolan och ser också hur det funkar från insidan. Och bara det tycker jag är jättevärdefullt för dem, att få det extra perspektivet, för det hade ju inte jag när jag växte upp. Så jag tänker att det är en stor fördel att se att det finns olika möjligheter att vad man kan göra i sitt liv. Utom den klassiska vägen där man liksom, där jag gjorde innan, att liksom man pluggar och pluggar lite till. Jag har ju doktorerat och sen liksom jobb och tar en anställning. Så är det, alltså det är skönt att kunna visa att det finns olika alternativ.
Ja, men alltså, jag känner igen mig så otroligt mycket. Nej, men mina föräldrar har ju doktorerat i kärnfysik. Och mamma gjorde ju det sen när vi var små, liksom. Och det finaste man kunde göra och det viktigaste här i livet var ju att plugga.
Och få diplom liksom i handen.
Ja, precis. Så det var liksom det här med entreprenörskap och företagande, det liksom fanns inte i min värld. Så att jag förstår exakt vad du menar.
Får jag fråga dig då, hur kom du liksom in i entreprenörskapet med din liksom bakgrund?
Alltså, nej men jag pluggade bioteknik och efter kandidaten så kände jag liksom, för jag hade ju trott att så här, pluggar jag det här så kommer jag bli så här, kriminaltekniker. Jag tänkte ju skrapa blod upp och lösa case och du vet, jag skulle bli sån ascool. Men det blev man liksom inte, för det var så mycket forskningsinriktad utbildningen. Så då tänkte jag så här, nej men jag hoppade på ett konkursbolag och tänkte, om jag gör det här att jag hyr ut studenter på studierelaterade arbetsuppgifter, så här, pluggar du bioteknik ska du in i läkemedelsbranschen, pluggar du ekonomi ska du liksom testa på ekonomi så att du inte lägger 5-6 år av ditt liv, tar på dig en massa skulder och så kommer du ut och bara, det var inte det här jag skulle göra. Så att det var mer att jag var, vad var jag? 22, naiv, startade bolag och tänkte konsultverksamhet, det kan inte vara så svårt liksom.
Ja, vad coolt.
Ja, det var tufft för att jag fattade ju inte alls vad jag höll på med liksom. Men det gick ju bra och jag drev det och sen så liksom slutade jag med det. 1 januari 2016 var jag liksom klar med det bolaget.
Med massa erfarenheter, rikare och
Alltså det var ju liksom häftigt för att till slut hade vi 60 konsulter rullande och jag hade ju 5 personer anställda som jobbade liksom in-house och det var
wow!
häftigt liksom.
Det var
Men
grymt, bra jobbat!
ja men tack, men det kändes mer som att det var så här, vad gjorde jag? Jag tror att det var min naivitet och bara så här, det kan inte vara så svårt och du vet, jag
Men
kan det.
bara våga, bara slänga sig ur. Och jag tänker också så här, när man är ung och man har inga liksom barn och på det sättet det här ansvaret, så är det bara att köra. Alltså vad är det värsta som kan hända?
Exakt det du säger, vad är det värsta som kan hända?
Vad som
Ingenting.
än, och jag tänker så här, vad som än händer så är det ju en lärdom
Ja,
till nästa gång.
men jag visste och jag har så här, jag har satt ett bolag i konkurs och jag har gjort liksom, jag har testat på lite olika saker nu de senaste 10 åren märker jag. Men ja,
Erfarenheten.
det är helt sjukt. Men jag tänkte, hur har du tyckt då liksom? För att många, jag vet ju att många av mina vänner så här, men de byter kanske jobb under föräldraledigheten, men det är inte så många som vågar driva bolag under föräldraledigheten. Tyckte du att det var svårt?
Alltså det är ju svårt just för att som sagt att man har ju liksom ett helt annat, dels ett helt annat ansvar över tre andra liv. Men också det här att ens egen tid är ju inte, den är ju begränsad. Det är ju alltid mina barn först. Och som vi pratade tidigare, det är liksom de blir sjuka, det händer det och det. Dåliga nätter, man får inte sova ut. Så då gäller det ju liksom att ja, men man måste vara planerad, alltså man måste ha en bra plan, en bra struktur, en bra backup. Men samtidigt inte vara alldeles för sträng på sig alltså själv.
Nej.
Man får tänka att nu är jag ju i det här småbarnsbubblan egentligen. Och det gäller ju också att njuta av det, för att vips så är det ju borta och de är stora. Det går ju snabbt. För mig var det ju ingen plan att jag skulle starta bolag nu under småbarnstiden. Men Det blir så, man kan ju inte liksom, får man en idé så är det bara att köra.
Men alltså, det är inte så att du ångrar dig eller känner så att du skulle gjort det på ett annat sätt eller när du tänker tillbaka till första tiden?
Nej, det är ingenting jag ångrar. Alltså, det är som, alltså, jag har lärt mig jättemycket genom den här resan och också fått träffa så enormt många intressanta och inspirerande människor och fått liksom utveckla mig själv. Och, för jag tror att för mig så var det ju just när jag fick barn som jag kände mig trygg att våga satsa på mig själv och
Berätta.
mina idéer. Nej, men innan var det ju lite som dina föräldrar, att det är liksom utbildningen som är viktigast, nu är det liksom det här och så ska man in i den här akademiska karusellen och det är den titeln och den titeln och så ska man forska, så ska man publicera och så ska man liksom, jag var liksom in i den karusellen länge. Och när jag var där så hann jag ju inte, jag hade inte heller tid att kunna liksom ens andas ut och känna efter så här, vad är det jag vill, är det verkligen det här jag vill egentligen? Men när jag blev föräldraledig så då började ju nya idéer poppa upp i mitt huvud. För det var en tid då jag kunde andas ut lite. Och
Ja, visst.
hade liksom en sekund. Och det var ju också för att, som sagt, att barnen liksom ammade bra, sov okej. Och jag kunde liksom tänka på annat. Och då var det så här, men det finns ju annat som man kan göra och prova på. Som jag är jättenyfiken på. För jag gillar liksom lära mig nya saker. Och då kände jag så här, men det finns aldrig en dålig tid för någonting. Det är bara att satsa och så hittar man sina lösningar.
Men för visst, du hade väl inte drivit bolag innan, så för dig var det liksom hela den världen ny.
Ja, exakt. Jag var ju inte liksom som du 22, utan jag var
Nej.
ju 30 plus.
Ja.
Så det tog lite längre tid. Men alltså sen när jag började tänka efter att jag haft de här entreprenörstankarna sedan jag var barn. Alltså jag typ sålde grejer på skolgården som jag har gjort, bokmärken, jag hade så här läxläsning, jag hade, du vet, själv hittade på saker som jag såg att det här behövs och det här är bra och det här verkar eftertraktat. Men jag hade inte de förebilderna
Nej.
eller det supportet, så det liksom rann ut i sanden, liksom bara så här extra projekt. Men jag tror i och med att jag blev äldre och liksom man bygger upp sig själv och man får ett perspektiv på världen och när jag fick barn så bara så här, ah, men jag vill ju också vara en förebild för mina barn och visa att det går och att
Ja,
de ska
visst.
kunna se det här och kunna ha det som ett verktyg i sin låda när de blir äldre och kunna välja själv. Så jag har sett den här världen, jag har sett den världen och jag vet och jag kan välja själv sen. Så jag kanske tagit liksom så här reinventing the wheel och liksom gjort den långa vägen. Men man lär sig alltid någonting från allt. Det är
Visst,
värre att
ja.
inte göra någonting.
Exakt. Nej, men det verkligen håller jag med dig om. Men tycker du att du har blivit alltså annorlunda som mamma då? Alltså både, för jag tänker första barnet, då hade inte du bolag. Tredje barnet, då har du ett rullande bolag. Är du annorlunda liksom?
Ja, men man är, alltså jag tänker att jag är liksom medveten om vilken typ av förebild jag vill vara för mina barn. Och jag vill också liksom visa dem olika världar. Samtidigt som jag är mån om att okay, nu så är det ju inte en sån vanlig föräldraledighet, men jag försöker liksom göra så gott det går att eftersom vi har bolag så kan vi göra så att vi kan liksom jobba flexibelt, att vi är med barnen så mycket som möjligt, att det inte blir det här att nu är jag bara borta och jobbar med mitt bolag, utan vi försöker göra det tillsammans så gott det går. Så det är väl det som är den pusselbiten, att få ihop allting.
Ja, men hur är det att driva bolag tillsammans då?
Nej, men vi skiftarbetar, jag och min man. Det är liksom så här, på dagen så kanske han tar dottern som är 1 år till öppna förskolan. De har sångstund där och hänger där lite med andra föräldralediga. Så är jag liksom i produktionen och har liksom koll där och fixar saker och ting där. Och sen så kanske hon sover på dagen då, middag. Och då är vi tillsammans och försöker jobba under de 1,5 timme eller något sånt.
Ja.
Och sen så byter vi kanske så att jag tar henne så har han dem. Och sen är det en som går och hämtar alla barnen och har alla barnen fram till middag så äter vi middag tillsammans, lite familjemys. Och så kör vi ett kvällsskift eller ett nattskift igen då.
Just det.
Så det är lite så.
Men det är ändå ganska häftigt att kunna göra det tillsammans på något sätt.
Ja, alltså det hade varit svårt om det inte hade varit så. Hade han varit liksom borta på jobb
Ja.
liksom, då hade det nog inte sett ut på samma sätt.
Nej.
Så att, ja, men samtidigt som vi gör det båda två så här så är det ju en högre risk för att vi båda går in i det här, men vi tar liksom den risken för att Annars så går det inte, helt enkelt.
Nej.
Man får liksom satsa att köra hårt båda två.
Ja. Men hur mycket har ni pratat om liksom så här förväntningar, vad ni vill med bolaget, eller liksom kör ni bara på?
Nej, vi pratar ganska mycket, och vi är ju med i en så här företagsinkubator också, så vi har liksom coacher och mentorer som guidar oss. Alltså vi har regelbundna check-ins, och så att det är ju strukturerat. Vi har en businessplan, vi har en budget, vi har mål att nå och så vidare. Så att det krävs mycket diskussion och planering, annars så rinner det i sanden.
Ja, nej, men alltså det förstår jag. Och jag har ju också sett att ni har vunnit många priser och sådär, och fått väldigt mycket fina utmärkelser. Men alltså, hur känns det att få så mycket pris och uppmärksamhet? Känns det ändå, för jag tänker, du har ju sagt från början att det var inte på grund av pengarna som du driver bolaget. Det är ju för att göra skillnad i världen.
Precis. Och de priserna vi har fått är ju liksom såna impact-relaterade, just för den skillnaden vi skapar, alltså vår affärsidé och varför vi gör det vi gör. Och det känns bra att folk förstår, för det är mer och mer liksom medvetenhet i samhället. Mm. Jag vill att liksom fler och fler ska förstå att det är, dels att det är viktigt, jätteviktigt för barn när de leker att kunna se sig representerade i sina leksaker, böcker, allt material de har runt omkring sig.
Yeah.
För att det påverkar deras självförtroende och självkänsla. Att till exempel vara liksom i en barngrupp och man ska leka att man kan vara huvudpersonen. En sån enkel sak. Och kunna säga att jag är viktig, jag finns, jag syns, jag är representerad. Så det är vi glada att det skapas uppmärksamhet runt den frågan. För att det finns mycket jobb kvar att göra fortfarande än idag.
Men har du samarbetat med andra företagare inom liknande aspekter, eller?
Vi har haft några samarbeten och vi söker samarbeten också. Just för att alltså, tillsammans kan man ju lyfta frågan mer och skapa liksom, större kraft. Och så vi har haft ett samarbete som hade att göra också med psykisk ohälsa till exempel. Så att det är också saker som vi touchar. Så att med hjälp av dockorna, de är ju ett verktyg. Och med hjälp av dem så kan man toucha så många olika områden. Vi har ju liksom också, vi tar fram ett digitalt material som man kan, så dockan får en karaktär, en personlighet, en story.
Med
hjälp av den storyn så kan man ju diskutera med barnen om olika människors berättelser, var man kommer ifrån och hur, alltså att barn, man normaliserar olika aspekter så att barn tidigt lär sig att vi är olika men vi är lika mycket värda.
Gud vad häftigt. Och då sitter man också och funderar på så här, hur kan det inte ha gjorts tidigare?
Ja, lite så.
Nej, för jag tänker, bara en sån här liten grej. Det flyerade ju en reklam förut, eller kanske fortfarande på tv. Det här med barn som har glasögon har svårt att idrotta.
Just det.
Att det aldrig har funnits glasögon anpassade för barn eller ungdomar som ska springa eller ska spela fotboll eller oavsett vad, för att det ramlar av eller att man tappar dem och de går sönder liksom. Och sen det här med att det inte finns leksaker som representerar livet, utan att det alltid ska vara en. Jag tänker så här, det enda, jag är ju väldigt representativ överlag tänkte jag säga, men jag är ju brunett och jag kommer ihåg syrran som är blond, att så här, när vi skulle välja dockor fanns ju aldrig brunetter, inte ens det liksom. Och då tänker jag till andra aspekter, om man har någon funktionsvariation eller att man ser ut på något annat sätt, att så här, bara det känna att konstant och dagligen inte se i böcker eller filmer eller ja, egentligen vad som helst.
Nej, men precis. Och där finns det ju fortfarande mycket att göra. Och det som du säger, så här, varför har det inte gjorts tidigare? Det beror ju på liksom vilket samhälle vi lever i och vilka liksom prioriteringar som tas. Så att det krävs ju att det kommer någon som förstår problemet och frågan för
ja,
att liksom skapa en lösning för det.
Ja. Nej, men så är det ju. Men jag tänkte, om man bara går tillbaka till liksom ert pusslande i livet och sådär. För att ni har ju ändå tagit in hjälp att sy dockorna. Men har ni tagit hjälp liksom i vanliga livet? Har ni tagit in någon barnvakt ibland? Eller jag vet inte, någonting för att klara av att andas?
Nej, men då är det familjen som har fått rycka in och vara barnvakter. Just speciellt nu när vi inte kan ta med barn någonstans, och när vi har behövt vara båda två. Ofta så går en av oss iväg på event eller vad det nu kan vara. Men om vi behöver vara båda två, då har vi liksom ringt in familjen för att liksom hjälpa till. Men däremot, alltså just det här när man har tre barn, den eviga tvätten, den eviga disken, den eviga plockandet, städandet, leksaker överallt, alltså nonstop.
Nej men alltså, jag tänker så här, jag har en galning till son. Och jag så här, vi plockar ju varje dag och fixar varje dag. Och så bara, tänk att ha två till. Nu hoppas jag att du inte har sådana där tre galningar då.
Ja, nej men det är ett evigt plockande. Jag kan gå runt och liksom stoppa in så här leksaker i fickorna bara så här. Sen går jag till lekrummet och så här tömmer
Ja,
allting.
visst.
Man försöker göra hela tiden så gott det går, men sen man får nog släppa lite på det också. Det går inte, alltså om man nu liksom, det är bara jag och min man som sköter hela hushållet, så att vi gör så gott det går. Och
Ja.
liksom,
Jag har börjat lära känna det här good enough.
good enough is good enough, precis. Alltså, sen är det ju det viktigaste för barnen, de är ju glada att vi är med dem och att vi har roligt tillsammans och att vi liksom busar, leker och gör liksom utflykter, för de är ju det som är number one.
Ja, jag vet. Och det är så här, det är exakt det du säger. Och jag vet inte varför jag känner mig så korkad. Men jag har ibland ångest ändå att det är så här, det är stökigt och det är smutsigt och det är det där. Men samtidigt så exakt som du säger.
Jag förstår det, alltså man önskar ju att man hade skinande rent dygnet runt.
Ja, visst.
Men man får tänka liksom, it's good enough så gott det går. Eller så här, och så här, jag försöker att lära barnen så här, ja, men vi plockar efter oss, vi städar efter oss. De också, det är ju bra för dem att försöka ta eget ansvar över sina grejer.
Ja, visst. Och det tycker jag man ska börja tidigt med.
Ja, att vi är en familj och vi hjälper
Ja,
varandra.
visst.
Så att försöka jobba där också, så att det är inte liksom bara vi som, jag och min man, som springer runt som galningar.
Nej, men exakt. Nej, men för det tycker jag är ganska viktigt. Vi är ju uppväxta liksom att man ska städa, man ska bädda och man ska liksom göra sådana grejer. Sen jag har minne av det, liksom.
Ja, men precis samma för oss också. Det var verkligen struktur på det hemma. Jag vet inte om jag har lika hårt struktur här. Det har jag nog inte, men jag försöker så gott det
Håller
går.
med. Alltså jag har precis likadant, så det är nej. Den struktur jag hade hemma är inte riktigt det jag har hemma
Ja.
själv liksom.
Men ett trick är ju att minimera leksaker och typ lägga upp i lådor och gömma någonstans och sen ta fram senare. Det kan vara trick, för då, alltså, det blir lätt att allting hamnar på golvet ändå. Så att, och vi försöker liksom cirkulera på något sätt.
Ja, det är smart. Nej, men min unge är dessvärre väldigt bortskämd av sin mormor. För nu har, jag tror att det har blivit en liten grej att eftersom min mamma inte hade jättemycket, knappt någonting liksom. Och hon kunde inte alltid börja ge oss allt. Utan det har bara liksom eskalerat för varje år. Och nu kompenserar hon, tror jag, för sitt barnbarn.
Ah.
Så då har det blivit liksom att vi, så här, vi även om det är present och grejer, så här, vi tar inte fram det. Utan det får bli till någon annan gång. Eller liksom så, jag plockar undan, skickar till alltså mitt förråd. För att så här, nej,
Ah.
det går inte liksom.
Ah, precis. Man kan plocka fram senare vid något annat tillfälle eller ja.
Ja, det har varit kanske en present som så här, ja men någon släkt eller någon har gett på något dop liksom. Så tog vi bort det och så gav vi honom till ettårspresent av samma person och bara, du behöver inte köpa något, ge det här en gång till liksom.
Nej men gud vad smart.
Tänker både spara grejer och pengar och allt liksom.
Ja men verkligen. Man får hitta sina, liksom, sina system som funkar för en själv.
Nej men det är lite så. Men har du någonsin, så här, hur dina vänner och människor runt omkring dig, känner du någon form av så här skuld eller skam ibland att du jobbar hela tiden eller driver bolag eller inte har det här föräldraledigheten som du hade tänkt dig eller som de andra anställda har?
Ja men alltså ständigt, för att alltså, både jag och min man var ju, vi är ju så här jättesociala, vi hade ju ofta så här, alltså, träffar hos oss och vi hade fester, vi hade liksom alltid någonting på gång, massa vänner och du vet, älskar att liksom hitta på saker gemensamt.
Ja.
Men det har ju blivit väldigt, väldigt lite av det nu för att all vår tid går till bolaget. Och man känner ju alltid så här skuld att shit, vi har inte träffat dem jättelänge. Så här,
Nej.
barnen växer och hur ska vi liksom få ihop det? Ska vi dit eller ska en av oss dit och en av oss passa på att
Nej,
jobba?
just.
Det är alltid den där skulden liksom.
Ja.
Har du barnen så kan jag sitta hemma och jobba i grejer, så att man träffas inte på samma sätt som vi gjorde förut, alla så. Och sen alltså, man har tre barn och de andra vännerna har barn, alltid något barn som är sjukt, det är alltid så här, ah, vi måste boka om, vi måste boka om. Men alltså, vi är ändå ganska spontana av oss, så här, bara så här, men vi ses ute i lekparken, barnen behöver ändå leka, och vi vuxna kan försöka liksom
hänga på liksom.
Ja, försöka prata en mening här och var medan liksom något barn ropar. Alltså, det är inte som, det är inte som innan, det är mycket, så här, mycket centrerat runt barnen. Så att vi vuxna liksom försöker ha någon kvalitetstid här och var. Men det kan vi nog, ja, vi är nog inte så duktiga på det. Vi kan nog bli bättre på det, tänker jag. Men det är svårt när man inte, alltså då måste man ju be någon att vara barnvakt till tre barn. Det är ju bara, det känns ju, just det här att be om hjälp och du vet. Jag kan nog känna att det är tufft att be om hjälp och så dumpa tre barn på någon. Så då är det hellre så här, men jag tar barnen och du går på det där grejen och träffar din vän.
Men du känner det även så när det gäller familj, eller är det mer då vänner liksom?
Alltså just nu, för att ettåringen ammar.
Ja.
Alltså hon är jättedålig på att äta.
Ja.
De gångerna jag har varit borta, då har hon varit så här, att jag har kommit hem och hon bara så här, hon måste amma, så hon har typ vägrat att äta. Och då får jag så här dålig samvete.
Just.
För att... ja, nej, men jag känner att jag måste vara nära henne och kunna amma henne. Tills hon har liksom bestämt sig för att kunna äta mer.
Ja. Jag förstår dig. Det är helt okej.
Ja, så det är många sådana aspekter. Och du vet, man vill, skuldkänslor och så här, man vill ju vara med sina barn. Men ja, nej, men det är svårt.
Mm. Så är det. Nej, men just nu har jag ju liksom, jag har, som jag berättade till dig också innan inspelningen. Jag har ju 2 veckor nu där jag är själv hemma, där min man och min son är ju liksom, de har ju semester och ledighet och de är iväg på aktiviteter, och idag har jag fått massa så här uppdateringar på Kolmården och allt möjligt liksom. Ja. Så sitter man själv och då får jag enorm skuld att jag inte är med dem. Men samtidigt så vet jag att jag måste ju vara här och jobba och tjäna in pengarna i mitt bolag, och jag har ju ändå viss liksom ansvar mot de anställda som jag har och liksom mina kunder och det här, så att
ja.
Jag känner mig så tvådelad liksom.
Ja, men sen alltså det jag känner också ibland, att det är också skönt för barnen att vara, ha egen tid med ena föräldern och bonda, alltså det är ju positivt på det sättet.
Ja.
Att liksom ha en egen tid, kunna sätta sig med ena föräldern och få liksom all den uppmärksamheten med den föräldern.
Jag kan säga så här, sedan november så har min son haft en mammaperiod.
Oh!
Så att jag har liksom, det har varit mamma ska hjälpa med kläder och mamma ska fixa med kalsonger och bland blöja, och det ska, jag ska fixa maten och jag ska ta fram maten och jag ska göra det här och jag ska göra det här, och min man får inte göra någonting, alltså får inte ens lägga.
Ah.
Så det har ju också varit en stress att jag liksom vet att jag måste göra allt som, eller måste och måste. Det blir skitdålig stämning om min man ska ta över, och jag blir ju sårad för att han blir sårad.
Ah.
Sen tycker jag det är jobbigt för att jag måste göra allt och inte känna att någon gång kan jag bara så här släppa det. Så att...
Det är så komplicerade känslor.
Ja!
Det är det liksom.
Extremt!
Så här, ja, det är det här dilemmat. Alltså jag känner så väl igen det där. Och det är liksom samma sak har varit hos oss. Och då har det varit så här, men antingen så måste jag gå ut. Så att jag liksom är inte där och jag är inte ett alternativ. Mm. Men om jag är där så vill inte jag ha den här dåliga stämningen i att så här, tvinga barnen så här, nu ska du sova med din pappa bara för att det är en princip. Och så, precis. Jag kommer inte kunna vila mig och höra ett barn gråta. Alltså det, jag kommer att sitta där och bara må dåligt. Så det,
ja.
Det,
nej, så att jag tänker att det får nog bli bra. Nu ska jag ju träffa dem i helgen liksom.
Ja.
Men det blir ändå lite så här, jag tror att Theo behöver nog hänga lite med min mamma.
Ja, och bonda liksom och hitta varandra och så.
Ja, men verkligen.
Ja, men det är komplext att vara förälder, det är tufft.
Ja, nej, men så är det. Och jag tänkte, tyvärr så kommer vi behöva avrunda lite nu. Men jag tänkte att du ska få ge tips först. Just för att du startar ju ändå bolaget under din föräldraledighet. Och under föräldraledighet nummer 2. Så att du har ju sett både, liksom, båda sidorna. Så att, vad skulle du ge för tips till en förälder som är föräldraledig just nu och känner så här, jag kanske borde starta det här bolaget?
Nej, men tipset skulle vara att försöka hitta någon grupp liksinnade. Alltså det finns såna här nätverk, olika typer av nätverk. Jag tänker så här att man omger sig med människor som har liknande idéer och ambitioner, är väldigt inspirerande och ger väldigt mycket stimulans. Alltså det finns många föräldrar eller mammor som går i samma tankar. och försöka hitta en grupp där man kan sitta och diskutera tillsammans och få liksom den här pushen. För mig är det viktigt med ett team eller personen runt en som kan lyfta en och säga så här, men det här, satsa, kör. Jag känner den här personen, jag kan koppla ihop dig med den här. Jag har den här, alltså du vet, bara att kunna prata med någon, för det kan lätt kännas att, som att man är ensam när man är föräldraledig. Så man försöker hitta sin tribe, hitta sitt team och liksom prata om sin idé. Inte vara rädd att liksom bolla idén och börja liksom strukturera upp det. Vad vill jag göra? Varför vill jag göra? Hur ska jag göra det? Men också jobba hållbart för både en själv och ens barn.
Det är sant, och det börjar bli mer och mer aktuellt just nu. Alltså speciellt hållbarhet för en själv, för att man märker att man kan inte jobba 16 timmar per dag och tro att man klarar av det på något sätt. Nej. Det blir inte lika coolt längre.
Nej, det tar slut det där. Det slår tillbaks.
Det tror jag också. Men är det du? Det var ju inte sista frågan. Jag har ju även frågan ur burken.
Just det. Eller lite läskigt, vad kan det vara?
Ja, nej, men så, jag tar inget ansvar. Det brukar jag säga varenda gång. Jag har ingen aning, även om ibland så har det varit så när vi spelar in i studio att människor liksom, jag får inte se frågan, de läggs direkt in i burken, så jag har ingen aning. Så jag tänker, jag blandar lite. Så när du säger stopp, då drar jag upp en lapp.
1, 2, 3, stopp.
Vad har varit din största rädsla med att kombinera barn och karriär?
Ja, men största rädslan, det är att liksom den här barntiden går så snabbt. Jag vill kunna njuta av barnens, alltså just den här tiden där jag är i just nu. Jag vill inte att den ska vara förknippad med så här stress över ett bolag och liksom allt det som har att göra med bolag. Alltså jag vill kunna minnas den här tiden som så här en trevlig, mysig tid och kunna få ihop det på något sätt.
Ja, men jag visst. Det
är liksom det att, du vet, snart så är barnen liksom ute och är inte liksom så intresserade av oss längre. Nu, det är nu som de vill vara nära oss, som de behöver oss och som de kommer till oss. Och då vill inte jag kunna säga så här, nej, nu måste jag iväg och jobba med det här viktiga, jag kan inte vara med dig nu. Alltså. Det är den stressen och lite så här ångesten. Hur många år har jag kvar där de verkligen vill ha mig?
Ja, nej, precis. Sen kommer det vara så här, men kan du bara låta mig vara? Och man bara, nej, jag vill vara med dig.
Och då kan man sitta och jobba liksom med sin grej länge. För då är ju barnen liksom vill vara med sina vänner och göra annat. Men nu är det liksom en annan tid. Och att kombinera de här två tankarna i huvudet. För jag är också en person som älskar att jobba. Och jag älskar att jobba hårt.
Ja.
Men jag måste hela tiden hitta balansen och liksom, vad är det som är relevant och hur kan jag prioritera?
Jag kan säga att jag förstår det. Jag är ju typ en arbetsnarkoman efter min far. Så att det här med att jobba är ju också en form av glädje för mig.
Liksom. Ja, men precis. En stimulans, en glädje precis. Och vad vi har gjort.
Ja, nej, men så att jag vet exakt hur du menar.
Vi är nog många som liksom kämpar med det där.
Ja. Nej, men hörru du, jag vill bara tacka nu, och för tyvärr kommer jag behöva avrunda det här samtalet. Det har varit superhärligt att ha med dig och jag är så fascinerad över ditt jobb.
Ja, men tack detsamma. Jättetrevligt att prata med dig. Jag kunde ha pratat mycket längre.
Ja, vi får prata senare eller köra ett nästa avsnitt nästa år.
Ja, men verkligen.
Ja. Ja, men stort tack för att du var med och för att du delar med dig både kring ditt bolag och hur allt började och bara kring allt annat i ditt liv. Så stort tack.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Ja, ha det så bra. Hej så.
Hej.
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej svejs!